Vet du, alltså, när man tänker på matlagning så förväntar man ju sällan att själva kastrullen ska smaka någonting.
Nej, verkligen inte.
Eller hur? Du står där liksom och kokar en mustig soppa i en rostfri stålgryta eller någon teflonpanna. Och när du sen smakar av den, ja, då smakar den ju soppa.
Ja, man känner ju smaken av grönsaker, buljong och kryddor.
Precis. Grytan är ju bara där för att hålla vätskan på plats så att den inte rinner ut över hela spisen. Den är ju bara en behållare, liksom inget mer.
Den är ett helt passivt verktyg i processen. Alltså om din kastrull faktiskt började ge smak ifrån sig till maten, då skulle du nog slänga den ganska snabbt.
Ja, eller ringa giftinformationscentralen direkt. Men sen, om vi kliver in i vinets värld, ja, då vänds plötsligt hela den här logiken helt upp och ner.
Ja, det gör den ju verkligen.
Helt plötsligt är behållaren, alltså trätunnan som vinet vilar i, inte alls bara en tyst förvaringsplats. Den är alltså en oerhört aktiv ingrediens.
Mm.
Den är en krydda, en kemisk reaktor och om vinmakare inte vet exakt vad den gör, ibland rent av en rullande katastrof.
Exakt så.
Tänk bara på senast du hällde upp ett glas vin en fredagskväll. Kanske hade du liksom unnat dig en exklusiv flaska rött eller så skruvar du bara upp kranen på en helt vanlig bag and box från Systembolaget.
Vilket ju är det vanligaste för det mesta.
Ja, jo, men precis. Men vad du förmodligen inte tänkte på där och då, det var att upplevelsen i ditt glas, alltså doften, munkkänslan, allt det där, det dikterades av ett pyttelitet beslut om en specifik träbit.
Ett beslut som dessutom fattades för flera år sedan.
Just det. Och det är precis det vi ska utforska i dagens djupdykning. Vi ska avkoda den dolda och ofta extremt missförstådda relationen mellan vin och trä.
Det är ett otroligt fascinerande ämne.
Ja, och till vår hjälp har vi ett väldigt intressant material. En intervju från magasinet Vin och vänner med en man vid namn Filippo Fessas.
Ja, och för att förstå tyngden i det här ämnet så måste vi ju först förstå vem den här Filippo Fessas faktiskt är.
Ja, berätta, vem är han?
Han är liksom långt ifrån en vanlig vinkritiker. Han är utbildad agronomiingenjör och oenolog, alltså vinvetare.
Mhm, okej. Okay.
Och han har sedan 1994 arbetat på det mytomspunna och ja, extremt prestigefyllda tunnbinderiet Séguin Moreau borta i Frankrike.
Oj, sedan 94, det är ett bra tag.
Han reser runt och ger råd till några av de mest exklusiva vingårdarna på planeten.
Så vi pratar om de riktigt stora namnen?
Exakt, inklusive flera Premier Grands Crus Classés i Bordeaux. Inom branschen kallas han bokstavligen för en rådgivare i skuggorna.
En rådgivare i skuggorna. Det låter ju helt ärligt som någonting hämtat ur en spionfilm.
Jo, lite så.
Fast istället för liksom stulna mikrofilmrullar och hemliga agenter så handlar det om vindruvor och ekplankor.
Precis, men insatserna kan faktiskt vara nästan lika höga när det gäller pengar och prestige.
Jag kan tänka mig det. Så dagens mission är alltså att dyka rakt ner i Fessas hjärna och förstå varför fatlagringar så oerhört mycket mer än att bara slå vin i en trätunna och hoppas på det bästa.
Det är ju en exakt vetenskap idag.
Ja, en vetenskap som liksom befinner sig i skärningspunkten mellan uråldrig historia, avancerad kemi och den där ständigt närvarande klimatkrisen. Men om vi börjar i den historiska änden.
Okej, låt oss göra det.
Hur gick trä från att vara fonttidens pallkrage till att bli vinmakarens mest potenta smaksättare?
Jo, men mötet mellan vin och trä är i grunden en jättestor historisk ironi faktiskt.
Aha, på vilket sätt då?
Eftersom det började som en ren och skär slump. Om vi backar bandet hela vägen till gallernas tid så fanns det absolut noll tankar på smakutveckling eller oenologi.
De brydde sig inte om vaniljtoner, menar du?
Nej, verkligen inte. Gallerna hade ett rent logistiskt problem. De behövde transportera enorma mängder vin över jättestora avstånd.
Mm. Och hur gjorde man innan dess?
På den tiden använde man ju lerkrus, alltså amforor. Men tänk dig själv att rulla fram sköra lerkär på skakiga trävagnar över liksom stötiga romerska vägar.
Det låter som ett recept på katastrof.
Ja, det slutade ju ständigt i kraschade krus och förlorat vin. De behövde ett robust kärl som tålde stryk.
Så de tittade sig omkring och såg skogen?
Exakt. Så de sneglade på trädet, böjde till några stavar, satte metallband runt och vips så skapade de trätunnan.
Så de löste ett transportproblem. och råkade liksom helt av misstag snubbla över en av världens mest sofistikerade metoder för att förädla vätska.
Precis så var det.
Det är ju lite som att uppfinna bubbelplasten och sen inse att den råkar smaka helt fantastiskt.
Ja, det är faktiskt en ganska bra beskrivning. Men den stora revolutionen, det som Fesas i texten beskriver som fatlagringens andra fas, den dröjde ju väldigt länge.
Okej, när hände det då?
Det var egentligen inte förrän på 1990-talet som ett massivt paradigmskifte skedde i vinvärlden. Det var då man på allvar, både vetenskapligt och kommersiellt, började betrakta ekfatet som något mer.
Inte bara som en transportlåda alltså?
Just det. Man började se det som ett dedikerat instrument för kvalitetsförädling. Man insåg att träet kunde fungera som en aromförstärkare.
Mm.
Man upptäckte att om man använde eken på rätt sätt så kunde den avslöja vinets terroir.
Alltså växtplatsens unika karaktär.
Exakt. Och ge vinet en helt ny struktur och stabilitet över tid.
Men här lyfte ju Fesas ett ganska stort varningens finger. För det uppstod ju en enorm missuppfattning under den här eran, eller hur?
Ja, verkligen. En jättestor myt.
Myten om att fatlagring liksom var en magisk genväg. Alltså att om man bara häller sitt halvdana vin på ett jättedyrt ekfat så får man automatiskt ett stort och prestigefullt vin.
Och den fällan trampade oerhört många i under 90-talet. Fesas är ju extremt noga med att poängtera att fatet alltid bara är ett verktyg. Det är liksom aldrig ett mål i sig.
Nej, just det.
Under 90-talet blev eken nästan en snuttefilt för osäkra vinmakare. Man trodde att den starka eksmaken signalerade lyx.
Men vad var det som egentligen hände, alltså rent kemiskt?
Vad man rent kemiskt gjorde var att man maximerade extraktionen av ämnen som laktoner och vanillin från träet.
Okej, vänta. Bromsa lite nu. Laktoner och vanillin.
Ja, precis.
Du måste nog förklara det där som om jag vore 5 år gammal. Vad är det vi faktiskt känner smaken av när du säger så?
Absolut. Låt oss bryta ner det. Trä är ju fullt av kemiska förekommelser som frigörs i vinet.
Okej.
Laktoner är organiska förekommelser i eken som, när de hamnar i vinet, ger ifrån sig väldigt tydliga dofter och smaker av kokos.
Kokos?
Ja, ibland kan det nästan dofta som solkräm. Och vanillin, det är ju precis vad det låter som, alltså den primära aromföreningen i vanilj.
Aha, så det är därifrån det kommer?
Ja. Så när vinmakare på 90-talet köpte extremt hårt rostade ekfat och lät vinet ligga jättelänge, då pumpades ju vinet fullt av de här laktonerna och vanillinet.
Och hur smakade det då?
Resultatet blev viner som smakade intensivt av rostad kokos, kraftig vanilj och typ lägereld.
Vet du, det här påminner mig så otroligt mycket om när Instagram precis hade lanserats.
Jaha. Hur tänker du då?
Jo, när alla laddade ner appen för alla första gången och plötsligt hade tillgång till de här häftiga filtren.
Ja, jag tror jag vet exakt vart du är på väg.
Och vad gjorde vi? Jo, vi drog ju upp kontrasten, värmen och mättnaden till absolut max på exakt alla bilder.
Ja, himlen blev liksom neongrön.
Exakt. En helt vanlig bild på en frukostmacka såg ut som den var fotograferad inuti en aktiv vulkan.
Ja, det var fruktansvärt.
Det fanns ju absolut noll subtilitet. Allt handlade bara om att det skulle se proffsigt och bearbetat ut. Och precis så verkar ju den här ekexplosionen ha varit.
Det är en otroligt träffande liknelse.
Man dränkte liksom vinet i ett kokos- och vaniljfilter bara för att imponera på inflytelserika amerikanska kritiker som ju delade ut 100-poängare. Man la helt enkelt på maxfiltret för att få höga betyg.
Den analogin är faktiskt mitt i prick. Och vi reagerar ju på exakt samma sätt idag när vi ser en överredigerad bild från 2012.
Man ryser lite.
Ja, och det är exakt så många vinexperter reagerar idag när de smakar de där gamla ekbomberna från 90-talet. Det uppstod ju en massiv motreaktion.
Folk tröttnade på att dricka flytande träplankor.
Exakt. Och det är ju den här motreaktionen som Fesas moderna filosofi föds. Hans mål idag och det som driver hela Sagui Moreau är ju motsatsen till 90-talets överdrifter.
Och vad är det målet då?
Han formulerar det i en ganska enkel men extremt krävande ekvation. Han säger...
Trä utan att smaka trä.
Ja, precis så. Trä utan att smaka trä.
Men alltså det låter ju som en total paradox. Det är ju lite som att gå in på ett café och beställa en kaffe utan kaffesmak.
Jo, det är ju en medveten provokation från hans sida.
Okej, så vad menar han egentligen?
Vad han menar är att träet ska addera en tredje dimension till vinet utan att ta över huvudrollen.
Så det ska märkas men inte ta över.
Precis. Träet ska bidra med en mjuk textur, det ska förlänga smaken i gummen, ge små diskreta hintar av kanske brioche eller väldigt milda kryddor.
Låter gott.
Och framförallt ge en kemisk stabilitet så att vinet faktiskt kan åldras i årtionden. Men, och det här är själva kärnan, frukten och terroaren måste alltid stå i centrum.
Alltså smaken av själva druvan och platsen den växte på.
Just det. Eken är ett osynligt stödsystem som ska lyfta vinet, inte dränka det. Han citerar en äldre vis kollega i branschen som sammanfattade det perfekt.
Vad sa han?
Det är inte fatet som skapar det stora vinet, men det kan bidra till det.
Eken är alltså den perfekta birollsinnehavaren som får stjärnan att skänsa.
Mycket bra uttryckt.
Men okej, här är vi framme vid ett av den här djupdykningens absolut mest fascinerande spår, tycker jag.
Mm.
Vad händer när stjärnan, alltså själva druvan, plötsligt börjar mutera?
Ah, klimatförändringarna.
Ja, exakt. Vad händer när klimatkrisen helt enkelt skriver om hela manuset för vinvärlden?
Det förändrar ju spelplanen totalt. Alltså helt och hållet. Klimatförändringarna är inte någon abstrakt debatt för vinbönder. Det är ju deras akuta vardag.
De märker det varje dag på fältet.
Ja, vi ser ett varmare klimat med mycket intensivare sol och längre värmeböljor. Och rent fysiologiskt händer det ju extremt mycket inuti en druva när den utsätts för den här extrema värmen.
Vad är det som händer inuti den då?
Den blir extremt solmogen väldigt fort och den ackumulerar socker i en rasande takt.
Och mer socker i druvan, ja det betyder väl, om jag minns min hemkunskap rätt, mer alkohol när vinet väl jäser.
Det stämmer exakt. Jästen äter ju upp sockret och omvandlar det till alkohol. Så vi får plötsligt viner som går från kanske 12,5% alkohol upp till 14-15%, ibland över 16%.
Och i 16%, det är ju nästan som stark vin.
Ja, det är jättestarkt. Men alkoholen är faktiskt bara halva problemet. Samtidigt som sockret skjuter i höjden så sjunker ju druvans naturliga äppelsyra och vinsyra på grund av all den här värmen.
Så vi förlorar syran, vilket lämnar oss med viner som är tyngre, starkare, eldigare och som liksom helt saknar den där krispiga, friska ryggraden.
Precis så.
Det låter ju som en absolut mardröm om man nu försöker producera eleganta kvalitetsviner.
Det är en enorm utmaning för vinmakare idag. Och det är här vetenskapen och just Fesas arbete kliver in på allvar.
Hur då? Vad gör de åt saken?
Deras uppgift är nu att använda fatlagringen som ett vapen typ för att bekämpa den här tyngden och bevara vinets friskhet.
Använda träet för att rädda fraschören. Det låter ju omvänt.
Ja, men under 15 års tid så ledde Fesas ett jättestort forskningssamarbete med den enologiska fakulteten i Bordeaux.
ICVV, eller hur?
Just det. Och den legendariska professorn Denis Dubourdieu. De började helt enkelt granska eken på molekylär nivå. Bland annat tittade de stenhårt på källarhygien för att utrota defekter som TCA och bretanomesis.
Oj, vänta, oväntade kemiska termer igen. Vi måste stanna upp en sekund.
Nej, förlåt.
TCA och bretanomesis. Förklara vad det är och varför Fiol Benanzas kor är så himla rädd för dem.
Okej, vi tar dem en i taget. TCA står för trikloranisol.
Trikloranisol?
Mm. Det är den kemiska förening som orsakar det vi i dagligt tal kallar för korkdefekt.
Ja, när vinet är korkat.
Exakt. Det uppstår när naturliga mögelsvampar i träet, eller i själva korken, reagerar med klorfenoler. Om du någonsin har doftat på ett vin och det luktar typ exakt som en blöt instängd kartong i en fuktig källare.
Ja, fy, det har man ju varit med om.
Då har du stött på TCA. Och sen har vi bretanomesis, eller bara brett som vinmakare ofta kallar det.
Och vad är brett för något?
Det är en slags jäststam som trivs i smutsiga ekfat. När den infekterar vinet producerar den dofter som påminner om hästsvett, gamla plåster eller liksom en smutsig bondgård.
Hästsvett och blöt kartong. Okej, jag förstår verkligen varför de lägger miljontals kronor på forskning för att undvika det.
Ja, det vill man ju inte ha i sitt vin. Och eftersom ett vin med lägre syra på grund av klimatet är mycket mer mottagligt för just infektioner så är hygienen steg ett.
Men hur löser de grundproblemet då? Hur använder de träet för att faktiskt rädda friskheten i de här övermogna, tunga klimatkrisdruvorna?
Jo, de har ju tvungits uppfinna helt nya metoder. För det första har de börjat analysera skogarna annorlunda.
Aha, de letar på andra ställen.
Ja, istället för de traditionella franska skogarna letar de nu efter ek från mer svalare ursprung.
Som vad då?
Till exempel i Kaukasus, eller väldigt specifika kyliga zoner som Nivré och Vosges-Argonne.
Och vad är det för skillnad på ek och ek?
De här kallare ekarna har en mycket tätare ådring. Träet är alltså mer kompakt. Vilket innebär att syreutbytet, alltså hur mycket luft som kommer in i vinet, sker mycket långsammare.
Okej, så mindre luft in betyder friskare vin.
Exakt. För det andra har de utvecklat en banbrytande teknik för att faktiskt bygga själva tunnan. En metod som Seguin Moreau kallar för aquaflex.
Aquaflex. Det låter som ett gympass från 90-talet. Men vad innebär det i praktiken?
Det handlar om ångböjning. Traditionellt har tunnbindare alltid format fatens trästavar genom att värma dem över en öppen eld.
Just det, man ser ju alltid de där klassiska bilderna på män i förkläden som slår metallband runt brinnande tunnor. Det ser ju väldigt hantverksmässigt ut. Men vad är problemet med den där elden?
Problemet är Maillard-reaktionen. När du eldar träet så karamelliserar du träets naturliga sockerarter.
Precis, som när man steker lök eller kött.
Ja, exakt. Och det är ju det som skapar de där kraftiga, rostade, rökiga smakerna som vi pratade om tidigare, den här lägerelden.
Om vinet redan är jättetungt från värmen.
Just det. I ett varmare klimat där vinet redan är tungt och fylligt, då blir den rökigheten liksom droppen som får bägaren att rinna över. Vinet dör av tyngd.
Det blir bara för mycket av allt. Så hur gör Aquaflex annorlunda?
Metoden använder istället hett vatten och ånga för att göra träet böjligt. Man mjukar liksom upp stavarna med extrem precision utan att bränna dem överhuvudtaget.
Inget karamelliserat socker alltså?
Nej. När man sedan tillämpar en mycket mild och förlängd rostning efteråt får man en tunna som verkligen respekterar frukten. Den tillför struktur, men den lämnar friskheten helt intakt.
Det är ju genialt.
Och det stannar ju faktiskt inte vid ånga. Det kanske mest radikala i Fetsas forskning är att han nu rekommenderar att vinmakare helt byter ut de klassiska små 225 liters barrikärerna mot enorma träkärl.
Enorma? Hur stora då?
Vi pratar om format som kallas demuids, fodrar. Och gigantiska träkär som rymmer upp till 150 hektoliter.
Vänta lite, 150 hektoliter. Det är ju, alltså, det är ju 15 000 liter.
Ja, det är enormt.
Det är ju storleken på en mindre simbassäng liksom. Men okej, nu måste jag faktiskt ifrågasätta logiken här lite.
Okej, kör.
Om faten blir så enorma, innebär inte det att själva träkontakten per liter vin krymper drastiskt?
Jo.
Alltså, om jag vill ha smak från en tepåse och lägger den i en massiv 5-liters kanna istället för en liten tekopp, så kommer ju teet smaka mycket, mycket mindre.
Ja, naturligtvis.
Om Fäsas nu vill använda äken för att liksom rädda vinet, varför göra kärlet så stort att eken knappt nuddar vätskan?
Det där är en klockren observation. Och din analogi med tepåsen är faktiskt det absolut bästa sättet att förstå fysiken bakom detta. Det är precis det som är själva poängen.
Är det?
Ja. Genom att använda de enorma faten förändrar man matematiskt relationen mellan träets yta och vinets volym. Ytan minskar radikalt i förhållande till mängden vätska.
Jaha, så man vill alltså stoppa den massiva extraktionen av smak?
Precis så. Man vill ha så lite av ekens aggressiva smaker som möjligt, men man vill fortfarande åt mikrosyresättningen.
Ah, andningen i fatet.
Exakt. För trä är ju poröst. Ett enormt fat på 150 hektoliter låter ju fortfarande en mikroskopisk mängd syre tränga genom stavarna och mjukgöra vinet över tid.
Men man slipper laktonerna av vaniljen.
Ja, vinet dränks ju i smaker. Det bevarar vinets naturliga friskhet och energi på ett sätt som små fat aldrig kan göra eftersom extraktionen blir så utspädd.
Så man har alltså gått tillbaka till den allra äldsta, mest ursprungliga formen av lagring, alltså det enorma ladugårdsstora träkaret, för att lösa ett hypermodernt klimatproblem?
Ja, ironiskt nog är det precis vad man har gjort.
Det är nästan poetiskt. Alltså att framtiden ligger i det förflutna. Men okej, om vi skiftar fokus från storleken på fatet till det som faktiskt ligger inuti.
Mm-hmm.
Fersäs verkar ju behandla varje druvsort som en egen patient som behöver en helt skräddarsydd medicinsk behandlingsplan.
Det är en bra liknelse.
Vad är det egentligen för kemisk skillnad på att lagra ett rött vin jämfört med ett vitt vin i ett ekfat?
Alltså skillnaden är monumental. Det är bokstavligen natt och dag. Och allt kokar ner till en specifik grupp av kemiska föreningar som kallas polyfenoler.
Polyfenoler,
Men som de allra flesta känner till som tanniner.
Tanniner, ja men just det. Det är ju det som ger den där oerhört sträva känslan i munnen när man dricker ett väldigt kraftigt rödvin.
Exakt.
När insidan av kinderna liksom klippar fast i tänderna, du vet.
Ja, man känner sig helt uttorkad i munnen. De där tanninerna sitter i druvans skal. Och eftersom rött vin jäser tillsammans med skalen för att få sin röda färg så extraheras det massor av tanniner ut i vinet.
Och vad händer när det vinet möter eken?
Jo, när detta tanninrika röda vin hälls ner i ett ekfat, då startar en fantastisk kemisk process. Eken har nämligen sina helt egna tanniner, alltså trätanniner.
Så vinets tanniner och träts tanniner möts?
Precis, de hittar varandra i vätskan. De hakar i varandra och bildar superlånga komplexa kedjor i en process som kallas polymerisering.
Polymerisering? Wow. Men vad gör den processen med själva smaken på vinet?
Jo, den tar de där korta, aggressiva tanninerna som torkar ut dina kinder och binder ihop dem till långa, runda, mjuka molekyler istället. Eken fungerar alltså som ett slags kemiskt sandpapper som polerar rödvinets struktur. Det ger rundhet, fyllighet och stabilitet.
Som att runda av vassa hörn. Men vitt vin då? Vitt vin pressas ju vanligtvis direkt och jäser helt utan skalen. Så de vita vinarna saknar ju de där druvtanninerna helt och hållet, eller hur?
Exakt. Och eftersom vitt vin saknar det där inbyggde polyfenolförsvaret så är det ju fullkomligt försvarslöst mot ekens kraft. Skulle du behandla ett vitt vin som ett rött skulle det dö direkt.
Så hur gör man med vita viner då?
För vita viner handlar ekfatslagring om en helt annan mekanism. Här fokuserar Fesas istället på samspelet mellan träet och jästfällningen.
Jästfällningen? Vad är det?
Det är de döda jästcellerna som faller till botten av fatet efter att jäsningen är klar. Och här använder man ofta en teknik som på franska kallas batonnage.
Batonnage? Det låter ju som någon fäktningsmanöver från 1700-talet. En garde batonnage!
Haha, ja, nästan. Det involverar faktiskt en sorts pinne. Man för ner en stav, en baton, i fatet och rör om så att den här jästfällningen på botten virvlar upp i vinet igen.
Ungefär som när man kärnar smör eller rör upp bottensatsen i en grumlig äppelmust.
Ja, typ så. När dessa döda jästceller sedan bryts ner släpper de ifrån sig någonting som kallas mannoproteiner.
Mannoproteiner, okej.
Och dessa proteiner bygger upp vinets kropp och ger en otroligt krämig och fyllig textur som då balanserar upp träets påverkan så eken inte tar över.
Ah, så det vita vinet använder jästen som en sköld mot eken.
Exakt så. Så vitt vin kräver alltså extrem försiktighet. Fassas påpekar också att druvsorten är helt avgörande här. Han beskriver Chardonnay som en sällsynt, ja, träälskande druva.
Chardonnay gillar ek.
Ja, dess struktur formligen skriker efter att bli omfamnad av ek och jästfällning. Det är därför ekad vit Bourgogne är så populärt. Men tar en annan aromatisk druva, som Sauvignon Blanc, eller den lokala sydfranska druvan Gros Monseigne, då krävs ett kirurgiskt tillväxtsätt.
För att de är känsligare?
Mycket känsligare. Ett enda mikroskopiskt felsteg med fatens rostning eller ålder och det har fullständigt massakrerat druvans fräscha identitet.
Det låter ju helt livsfarligt. Särskilt med tanke på att Fesas nämner i intervjun att det är, alltså 1994, fanns typ 25 olika sätt att lagra ett vin på. Medan det idag finns över 250 olika kombinationer av fart, ursprung och rostningar.
Ja, det har ju exploderat.
Med 250 valmöjligheter måste det vara otroligt lätt att trampa snett som vinmakare idag.
Det är ett veritabelt minfält av beslut, helt klart. Och enligt källtexten faller många vinmakare ner i, ja, bekvämlighetens fälla.
Hur då, menar du?
Man agerar slentrianmässigt. Ett klassiskt misstag är till exempel att man tror att en specifik, extremt dyr tunna från en jättekänd Bordeaux-tunnbindare automatiskt är det allra bästa för just deras vin.
Att dyrast är bäst alltså?
Ja, men det funkar ju inte oavsett om de befinner sig i Sydafrika eller i Kalifornien med en helt annan terroir. Det heter inför årgångar. Man köper 30% nya fat varje år för att så har vi ju alltid gjort.
Men vänta, alla år är ju olika.
Exakt. Årets skörd kanske var sval och superelegant och kommer att krossas totalt av all den nya eken. Slentrian är fatlagringens värsta fiende enligt Fesros.
Okej, vi har pratat ganska mycket om Grand Cru, slott i Bordeaux, ångböjda ekar från Kaukasus och komplex kemi.
Ja, det har varit högt flygande.
Men låt oss ta hela den här teoretiska vetenskapen och applicera den på något som faktiskt står hemma på många köksbänkar ikväll.
Det tycker jag vi gör.
I intervjun dyker upp ett otroligt konkret exempel, riktat rakt mot den svenska marknaden faktiskt.
Ja, det handlar om Villa Brichot Grossmansäng.
Exakt den. Det är alltså ett vitt lådvin, en helt vanlig bag-in-box, som säljs på Systembolaget för 229 kronor.
Inte direkt en raritet som samlas i dyra vinkällare, med andra ord.
Nej, verkligen inte. Men det intressanta är att uppdraget Philip Fesas fick från dem, det var stenhårt.
Berätta.
Han skulle ta den här ganska känsliga, aromatiska sydfranska druvan, Gråmansäng, och leverera ett vin med intensiv frukt, rundhet och en subtil träton till Sverige.
Okej, låter som en utmaning.
Ja, och den stora haken, det fanns absolut noll tid för riktig fatlagring, alltså rent produktionsmässigt. Och budgeten tillät förstås inga dyra ektunnor för ett boxvin.
Nej. Det hade ju aldrig gått ihop ekonomiskt. Det här är ju ett typexempel på den moderna vinvärldens krav. Konsumenterna vill ha komplexitet, men de vill ha den omedelbart och till ett lågt pris.
Precis. Och lösningen han landade i för att fixa detta. Texten kallar det för moderna träalternativ. Vilket ju, om vi ska prata klarspråk, egentligen betyder ekchips, ekstavar och ekblock.
Ja, tre bitar. Man kastar helt enkelt ner designade träbitar i en gigantisk ståltank full med vin. Nu måste jag faktiskt spela djävulens advokat här.
Kör på!
Är inte det här rent och skärt fusk? Att slänga ner träflis i vinet istället för att vända sig till ett riktigt hantverksmässigt ekfat?
Många tycker det.
Alltså för mig låter det lite som vinkulturens motsvarighet till att servera pulvermos på en fin restaurang istället för att koka och mosa riktig potatis. Är det inte fusk?
Det är en väldigt naturlig reaktion och ur ett mer romantiskt eller traditionellt perspektiv så rynkar ju extremt många på näsan åt exakt detta. Men om vi sätter på oss Fesas oenologiska skyddsglasögon ett tag.
Okej, vi tar på dem. Och titta på den nakna vetenskapen så måste vi ändra vårt perspektiv. Fesas trycker på ett helt avgörande nyckelord här och det är precision.
Precision, hur då?
Om ditt mål är att producera ett superfriskt vin för den svenska marknaden som helt saknar tid för fatlagring och du dessutom arbetar med en druva som Grossmansäng som vi sa tidigare jättelätt tappar sin identitet om den överekas.
Ja, den dör ju av för mycket äck.
Precis. Då är de här moderna alternativen faktiskt det absolut mest exakta verktyget en vinmakare kan använda.
Men hur kan alltså träflis vara mer exakt än en noggrant bunden dyr tunna?
Det handlar om ytarea och förutsägbarhet. En traditionell tunna är ju organisk och ganska oförutsägbar. Den har en fast yta i förhållande till volymen och extraktionen tar åratal.
Man kan inte styra det lika lätt.
Nej. Ekchips eller små ekblock bryter ner den barriären totalt. Genom att mala ner träet multiplicerar du ytarean i kontakt med vinet tusentals gånger. Du kan alltså få en omedelbar och blixtsnabb extraktion av textur.
Ah, det går supersnabbt.
Exakt. Och ännu viktigare. Dessa chips har analyserats och rostats ner på extrem mikronivå i högteknologiska laboratorier.
Så man vet exakt vad man stoppar i?
Ja. Vinmakaren kan beräkna, liksom programmet, exakt hur mycket komplexitet och kemi de tillför. Och de kan dra tillbaka chipsen ur vinet, fysiskt filtrera bort dem, precis innan frukten tar skada.
Det är ju alltså 100% kontroll.
Just det. Så det är inte fusk, det är hyperapplikerad vetenskap. Faces har ju det här mantrat som är vägledande i hela den här branschen.
Vad är mantrat?
Att lagra är att lyfta. Oavsett om vi pratar om ett Grand Cru-vin i en handgjord tunna för tiotusentals kronor eller en bag-in-box för 229 kronor med ekchips i en ståltank.
Syftet är alltid detsamma.
Syftet är alltid detsamma. Träet ska lyfta frukten, aldrig någonsin sänka den.
Att lagra är att lyfta. det knyter ju verkligen ihop säcken för den här otroliga resan vi gjort idag.
Det tycker jag också.
Om vi ska sammanfatta vår djupdykning idag då. Vi började ju nere i smutsen hos gallerna som bokstavligen bara ville ha ett kärl som inte gick i 1000 bitar på vägarna.
Mm-hmm.
Vi tog oss igenom 90-talets ekbomber där man tryckte gasen i botten och dränkte viner i kokos och vanilj för att behaga poängsättande kritiker i USA.
Det berömda Instagram-filtret.
Exakt. Och nu har vi landat i framtiden, en era av helt extrem vetenskaplig precision. Idag handlar fatlagring liksom om ångböjning för att undvika brända sockerarter.
Ja.
Enorma 150 hektoliters fat för att bromsa extraktionen och behålla syran. Och kliniskt doserade ekchips i ståltankar för bag-in-boxen. Allt för att bekämpa klimatförändringarnas värmeböljor och lyfta fram vinets innersta identitet. Utan att låta träet skära rampljuset.
Det är ju en hisnande evolution. Träet har alltså gått från att vara en ganska stum behållare till en extremt dominant krydda.
Och nu?
För att nu förvandlas till ett nästan osynligt stödsystem som räddar vinets elegans i en ständigt varmare värld.
Vilket leder oss fram till en sista ganska hisnande tanke för dig som lyssnar att ta med dig nästa gång du korkar upp eller skruvar upp en flaska vin.
Vad är det för tanke?
Jo, om vinmakare idag med genier som Philippe Fessas och Denis de Bardieu i spetsen använder extrem modern teknik.
Mikroskopiskt analyserade träalternativ.
Ja, precis. Ångböjning och specialdesignade fat för att med rent kirurgisk precision motverka klimatförändringarnas effekter och därmed liksom rädda vinets friskhet.
Mm.
Vid vilken punkt slutar egentligen ett vin att vara ett naturligt och ärligt uttryck för sitt år och sin växtplats?
Oj. Ja, det är ju faktiskt en enormt filosofisk fråga som verkligen skakar om hela definitionen av vad ett vin faktiskt är.
Exakt. När slutar vinet i ditt glas att vara naturens opåverkade verk och när blir det istället liksom en perfekt konstruerad illusion, en vetenskaplig manipulation skapad för att smaka exakt så som vi önskar att naturen fortfarande var?
Verkligen något att fundera på.
Ja, det är absolut något att tänka på. Nästa gång kastrullen som vi började med att prata om plötsligt verkar vara smartare än själva soppan. Tack så jättemycket för att du har lyssnat på dagens djupdykning.